From the Conference Center
at Conference Center vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Sången under det här mötet framförs av en kombinerad kör från Salt Lake City-områdets religionsinstitut. Utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna den här eftermiddagen till den andra sessionen av den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Thomas S. Månsson, som presiderar vid konferensen, har bett mig, broder Uchtdorf, att leda den här sessionen. Vi välkomnar alla som samlas här eller som deltar via television, radio eller internet. Liksom alla andra som samlats i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musiken under den här sessionen framförs av en kombinerad kör från Salt Lake City-områdets religionsinstitut under ledning av Richard T. Decker och Stephen P. Shank med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgeln. Kören inleder det här mötet med att sjunga Kom, du sälla dag utlovad. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Spencer J. Condy i det 70s korum.
Come as we are.
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even prophets, seers, and revelators whom we love and sustain with all
dessa som vi stödjer med hela vårt hjärta. Vi ber om att din ande ska vara hos oss. Och vi ber att våra öron ska lyssna och våra hjärtan ska vara ödmjuka. Så att detta kan vara en tid för inspiration och uppenbarelse. En tid för renhet. En tid för bot och ett nytt sätt för oss att välja din väg. I Jesu Kristi namn. Amen.
Choir just sang
Kören sjung just Du, jordens konung, kom. President Monson har bett att jag nu framlägger för er kyrkans generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationens generalpresidentskap för röstning. Broder Robert W. Cantwell, chef för kyrkans revisionsavdelning, läser därefter upp kyrkans rapport från revisionsavdelningen. Han följs av broder Brooke D. Hales, sekreterare för första presidentskapet, som presenterar kyrkans statistiska rapport för år 2008. Bröder och systrar, det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Henry Benjon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer, vänligt visa det. De som är emot, om någon, finns några visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av detta kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson och Neil L. Anderson. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan du visa det. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Vill alla som instämmer visa det? Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi avlöser äldste Neil A. Anderson som medlem i det presidentskapet för det 70s kvorum. De som med oss kan visa sitt tack kan visa det med uppräckt hand. Det är föreslaget att vi avlöser följande som områdes 70 från och med den 1 maj 2009.
Gutenberg G. Amorim, Wolfer W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Prenchley, John J. Chipman, Yun Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Anze, Eduardo E. Fernando, Louis E. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Eliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paola Perelia, Petro J. Penha, Errol S. Phippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tiffin, and Alan Young.
Those who wish to join. De som vill instämma i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser bröderna A. Roger Merrill, Daniel K. Judd och William D. Oswald som söndagsskolans generalpresidentskap. Det är också föreslaget att vi avlöser bröderna Charles W. Dahlqvist, Dean R. Burgess och Michael A. Nieder som unga mäns generalpresidentskap. Vi avlöser också alla medlemmar i söndagsskolans unga mäns generalkommittéer. Alla som kan visa vårt tack för deras hängivna tjänande av dessa bröder kan visa det. Det är föreslaget att vi inröstar äldste Donald L. Hallström som medlem i presidentskapet för kvorumet 70s kvorum. Alla som kan visa det, gör det. Om någon är emot, på samma sätt. Det är föreslaget att vi inröstar som nya medlemmar i 70s första kvorum.
Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, and Joseph W. Citati. And as new members of
the nya medlemmar i det andra kvormet av de 70.
Koichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, and Gregory A. Schweitzer. All in favor, please.
Alla som är för kan så visa. Om det är någon emot kan visa det med samma sätt. Det är föreslaget att vi inröstar följande som nya områdes 70.
Victor A. Asconvieta, Juan Ciavia, Duxo Baia, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesieur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, He Coin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward and Randy W. Wilkinson. All in favor.
Alla som instämmer kan visa det. Någon emot? Det är föreslaget att vi inröstar Russell Trent Oscar Porth som nya generalpresidenten för söndagsskolan med David Merrill McConkie som första rådgivare och Matthew Otterson Richardson som andra rådgivare. Det är också föreslaget att vi inröstar David L. Lee Roy Beck som ny generalpresident för unga män med Larry Minor Gibson som första rådgivare och Adrian Ocha Quintana som andra rådgivare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi inröstar övriga generalpresidentskap och biorganisationers ledare så som de är nu. Alla som är för, visa det. Om någon är emot, visa det på samma sätt. President Monson, enligt vad jag kan uppfatta har röstningen i konferenscentret varit enhällig. Tack bröder och systrar för ert stöd och för er tro, hängivenhet och era böner. Vi inbjuder nu Elsa Hallström och den nya söndagsskolans generalpresidentskap och unga mäns generalpresidentskap att ta plats på förhöjningen. Det här är en ganska långa promenad som president Monson sa tidigare idag. Vi inbjuder alla, speciellt också äldste Anderson som idag blev den 97:e aposteln i denna dispension. Som ni känner till så de som kommer upp här är det som de 12 kallar. Tack bröder. Vi ska nu höra från äldste M. Russell Ballard och Quintin L. Cook.
I am neither.
Jag är inte någon av dem.
To the first presidency of the Church of
Jesus. Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige.
kära bröder. Enligt föreskrift genom uppenbarelse i kapitel 120 i lärarna om förbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet. Rådet godkänner budgetar för kyrkans avdelningar och verksamheter. Kyrkans avdelningar använder medlen i överensstämmelse med godkända budgetar och enligt kyrkans policy och riktlinjer. Kyrkans revisionsavdelning har tillgång till alla uppteckningar och system som behövs för att bedöma att kontrollen är tillräcklig över bidrag till fonder, utbetalningar och skyddandet av kyrkans tillgångar. Kyrkans revisionsavdelning är fristående från alla andra avdelningar och all annan verksamhet inom kyrkan, och personalen består av auktoriserade revisorer, auktoriserade internrevisorer, auktoriserade revisorer för informationssystem och andra kvalificerade yrkesmän. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2008 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt professionella revisionsnormer, godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och praxis. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning, Robert W. Cantwell, verkställande chef.
Brothers and sisters, the first presidency.
Bröder och systrar, första presidentskapet har utfört följande rapport om kyrkans tillväxt och verksamhet för året som avslutades 31 december 2008. Antal stavar 2818. Missioner 348. Distrikt 622. Församlingar och grenar 28109. Totalt medlemskap 13,508,509. Nya barn i matriken 123,502. Nyomvända döpta 265,593. Heltidsmissionärer 52,494. Fyra tempel invigdes under 2008. Templet i Rexburg, Idaho, Curitiba, Brasilien, Panama City, Panama och Twin Falls, Idaho. Templet i Mexico City återinvigdes under 2008. Totalt antal tempel i verksamheten 31 december, 128 stycken. Framstående medlemmar som har avlidit sedan april förra året. Hester Joseph B. Worthlin i det 12 apostlarnas kvorum, syster Alice Thornley Evans, enka efter äldste Richard L. Evans i det 12 apostlarnas kvorum, Hester J. Thomas Fiennes, generalauktoritet emeritus, Hester Douglas H. Smith, före detta medlem i det 70s kvorum, syster Harriet Barbara Washburn, hustru till äldste J. Ballard Washburn, före detta medlem i 70s kvorum, samt broder Daniel H. Ludlow, före detta chef för kyrkans korrelationsavdelning och chefredaktör för encyklopedia för mormonism. Bröder och systrar, som jag nämnde förut, ska vi nu få lyssna till äldste M. Russell Ballard och Quentin L. Cook i det 12 apostlarnas kvorum.
We live in a fascinating and sometimes bewildering.
Vi lever i en fascinerande och ibland förvirrande tid. Häromdagen så talade jag om för en av mina barnbarn att jag gick igenom texten för mitt konferenstal. Han såg förvånad ut. Ska du smsa ditt konferenstal? Jag trodde du måste hålla det i konferenscentret. Även om det nog vore lättare för somliga att skicka ett sms, är jag tacksam för det här tillfället att tala idag. För jag har ett budskap som jag finner viktigt, såväl för den pojken och för mina andra barnbarn, som för alla ungdomar i kyrkan. För många år sedan som affärsman fick jag mig en kostsam läxa, därför jag inte lyssnade noggrant till min fars råd
eller till andens maningar med vägledning från min himmelske fader. Min far och jag var bilhandlare och Ford-företaget sökte återförsäljare för en ny bilmodell. Chefer på Ford bjöd in min far och mig till en förhandsvisning av det som de trodde skulle bli en enormt framgångsrik produkt. När vi såg bilarna så varnade min far mig för att bli återsäljare för dem, för han hade över 35 års erfarenhet av branschen. Men försäljarna på Ford var övertygande och jag bestämde mig för att bli Salt Lake Citys första och i själva verket den sista återförsäljare av Edsel. Om ni inte vet vad en Edsel är, så fråga då er farfar. Han kan tala om det för er, för Edsel var ett enormt fiasko. Det finns en viktig lärdom av den här erfarenheten. Om ni är beredda att lyssna och lära er, så kan ni få några av livets mest meningsfulla lärdomar av dem som har gått före er. De har gått där ni nu går och har upplevt mycket av det som ni upplever nu. Om ni lyssnar och låter er påverkas av deras råd, kan de leda er till att göra val som blir till nytta och välsignelse för er och får er bort från val som kan förgöra er. Då ni ser på era föräldrar och andra som har gått före er, så finner ni exempel på tro, beslutsamhet, hårt arbete, hängivenhet och offer. Exempel som ni bör försöka följa. Det är svårt att tänka sig ett scenario där det inte lönar sig att begrunda och lära av andras erfarenheter. Många yrken kräver en praktiktjänstgöring där yngre yrkesmän följer och iakttar garvade veteraner och lär sig av deras långa erfarenhet och samlade visdom. Gröngölningar i proffslag i idrott förväntas ofta sitta på bänken och lära sig genom att titta på de erfarna spelarna. Nya missionärer tilldelas en seniorkamrat vars erfarenhet hjälper den nya missionären att lära sig det rätta sättet att effektivt tjäna Herren. Det finns ju tillfällen där vi inte har något annat val än att själva våga oss ut och göra vårt bästa och försöka lista ut saker och ting efterhand. Det finns till exempel inte många i min generation vars erfarenhet är till hjälp när det gäller mycket av den nyaste tekniken. När vi har problem med modern teknik så måste vi leta efter någon som vet mer om den än vad vi gör. Vilket vanligtvis innebär att vi frågar en av er ungdomar. Det är mitt budskap och vittnesbörd till er idag, mina unga vänner, att när det gäller de viktigaste frågorna i ert eviga liv så finns det svar i skrifterna och i apostlarnas och profeternas ord och vittnesbörd. Att dessa ord till stor del kommer från äldre män, förr och nu, gör dem inte mindre relevanta. Det gör dem snarare mer värdefulla för er, eftersom de kommer från dem som har lärt sig mycket under år av att leva rätt. Det finns ett berömt yttrande som tillskrivs George Santayana. Ni har antagligen hört det. Det som inte minns det förflutna är dömda att upprepa det. Det finns i själva verket flera olika varianter av det här citatet. Bland annat, de som glömmer det förflutna är dömda att upprepa det. Men oavsett den exakta ordalydelsen så är det en djupsinnig tanke. Man kan dra stor lärdom av det förflutna. Och ni bör göra det så att ni inte glömmer era andliga krafter genom att upprepa gamla misstag och dåliga val. Man behöver inte vara en sista dagars helig. Man behöver inte ens vara religiös för att se det återkommande historiska mönstret i Guds barns öden i Gamla testamentet. Gång på gång ser vi hur en period av rättfärdighet följs av ogudaktighet. På liknande sätt så skildrar Mormons bok hur de forna civilisationerna på den här kontinenten följde exakt samma mönster. rättfärdighet, följt av välstånd, följt av materiella bekvämligheter, följt av girighet, följt av högmod, följt av ogudaktighet och ett moraliskt sammanbrott, tills folket drar tillräckligt stor olycka över sig för att väckas till ödmjukhet, omvändelse och förändring. Under den relativt korta tid som Nya Testamentet omspänner upprepas det här historiska mönstret på nytt. Den här gången vände sig folket mot Kristus och hans apostlar, och sammanbrottet var så stort att det kallas det stora avfallet, vilket ledde till andlig stagnation och okunnighet, till medeltidens mörkaste århundraden. Jag vill inte att det ska låda något missförstånd i fråga om det här historiskt återkommande perioden av avfall och andligt mörker. Vår himmelska fader älskar alla sina barn och vill att de alla ska ha evangeliets välsignelser i sina liv. Andligt ljus går inte förlorat därför att Gud vänder sina barn ryggen. Det är snarare följden av att hans barn kollektivt vänder ryggen åt honom. Andligt mörker är en naturlig följd av de dåliga val som enskilda, grupper, länder och hela civilisationer gör. Vi ser gång på gång bevis på det här i historien. Något av det viktigaste vi lär oss av detta historiska mönster är att våra val, både enskilt och kollektivt, får andliga konsekvenser för oss och för våra efterkommande. I varje tidsutdelning så ser vi hur Guds kärleksfulla önskan att välsigna sina barn uppenbaras i en förunderlig återställelse av evangeliets sanning till jorden genom levande profeter. Återställandet av evangeliet genom profeten Joseph Smith i början av 1800-talet är bara det senaste exemplet. En liknande återställelse har ägt rum flera gånger tidigare genom profeter som Noa, Abraham, Mose och naturligtvis Herren Jesus Kristus själv. De 179 år som gått sedan Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige officiellt grundades har varit år utöver det vanliga, vilken måttstock man än mäter med. Det har aldrig i historisk tid funnits en period med sådana framsteg inom vetenskap och teknik. Och de här framstegen har främjat evangeliets utbredning i hela världen. Men det har också bidragit till materialism och njutningslystnad och till sedeförfall. Vi lever i en tid när gränserna för god smak och offentlig anständighet har vidgats till en punkt där det inte finns några gränser överhuvudtaget. Guds bud har förlorat mark på idéernas föränderliga marknad. Idéer som helt och hållet förkastar uppfattningen om rätt och fel. Vissa grupper i samhället tycks misstro alla som väljer att leva efter en religiös tro. När de troende försöker varna andra för möjliga konsekvenser av deras syndiga val, så hånas de och görs till åtlöje, och deras heligaste religiösa riter och mest omhuldade värderingar förlöjligas offentligt. Låter det här bekant, mina unga bröder och systrar? Ser ni hur det historiska mönstret visar sig på nytt? Mönstret av rättfärdighet, följt av välstånd, följt av materiella bekvämligheter, följt av girighet, följt av högmod, följt av ogudaktighet och ett moraliskt sammanbrott. Samma mönster som vi ser gång på gång i gamla och det nya testamentet och i Mormons bok. Och vad som är än viktigare, Vilket inflytande har lärdomar av det förflutna på den personliga val ni gör nu och under resten av ert liv? Herrens röst är klar och omisskännlig. Han känner er. Han älskar er. Han vill att ni ska vara evigt lyckliga. Men i enlighet med den gudagivna handlingsfrihet som ni har, så är valet ert. Ni måste alla välja om ni ska ignorera det förflutna och utsätta er för de smärtsamma misstag och tragiska fallgropar som tidigare generationer drabbats av, och själva uppleva de förödande konsekvenserna av dåliga val. Hur mycket bättre skulle inte ert liv vara om ni följde Kristi trofasta efterföljares ädla exempel, som till exempel Helamans söner, Moroni, Joseph Smith och de ståndaktiga pionjärerna, och liksom det valde att förbli trogna till våra himmelska faders bud. Jag hoppas och ber av hela mitt hjärta att vi ska bara visa och dra lärdom av det förflutna. Ni behöver inte vara som Laman och Lemuel för att veta att det är bättre att vara som en Nefi eller en Jakob. Man behöver inte gå i Kains eller Gadiantons fotspår för att inse att ogudaktighet har aldrig varit lycka. Och vi behöver inte låta platsen där vi bor blir som Sodom eller Gomorra för att begriva att det inte är någon bra plats att bilda en familj på. Genom att dra lärdom av det förflutna så kan vi vandra oförskräckt i ljuset utan att riskera att snava i mörkret. Det är så det ska fungera. Det här är Guds plan. Far och mor, farfar och farmor undervisar sina barn. Barn lär sig av dem och blir ett rättfärdigare släkte genom egna erfarenheter och möjligheter. Genom att dra lärdom av det förflutna kan vi bygga ett eget vittnesbörd på den fasta grundval som lydnad, tro och andens vittnesbörd utgör. Men det räcker naturligtvis inte att dra lärdom av historiskt eller kulturellt intresse. Det hjälper inte mycket att ni lär er namn och årtal och händelseförlopp från en boksida, såvida inte innebörden och budskapet står skrivna i ert hjärta. Om dessa lärdomar ur det förflutna tillförs vittnesbördets näring och vattnas med tro, kan de slå rot i ert hjärta och bli en levande del av den ni är. Det som det handlar om, och det gör det alltid, är er egen tro, ert eget vittnesbörd. Och det är det som gör skillnaden, mina unga bröder och systrar. Det är så ni vet. Det är så ni undgår det förflutnas misstag och höjer er andlighet till nästa nivå. Om ni är öppna och mottagliga i ert liv för det som den helige anden viskar till er, kan ni förstå och dra lärdom av det förflutna, och era vittnesbörd kommer att bränna in den lärdom i er själ. Och hur får man ett sådant vittnesbörd? Det finns inte, och det kommer aldrig att finnas någon ny teknik för det. Ni kan inte söka i Google för att få ett vittnesbörd. Man kan inte smsa tro. Man får ett levande, livsförändrande vittnesbörd idag på samma sätt som människor alltid har fått. Tillvägagångssättet har inte ändrats. Det kommer genom en önskan, studier, bön, lydnad och tjänande. Det är därför lärdomarna från profeter och apostlar, tidigare och nuvarande, är lika relevanta för ert liv idag som de någonsin har varit. Att ni må finna glädje och lycka och trygghet och frid i framtiden genom att lära av de tidigare stora och eviga lärdomar är min bön för var och en av er, och för mina barnbarn och alla ungdomar i kyrkan, var ni än befinner er, som jag uppsänder i Jesu Kristi namn. Amen.
This mortal life can constitute a difficult journey.
Det här jordlivet kan vara en besvärlig resa.
Men resans mål är härligt. Kristus uttryckte detta så här till lärjungarna: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jag har två mål nu idag. För det första att tala om några stötestenar när det gäller tro. Och för det andra att beskriva hur vår himmelske faders plan är stor nog för alla hans barn. Under de gångna två åren har vi i USA och runt om i världen sett en dramatisk ökning av diskussioner om vår tro och lära. Det är ingenting nytt. Det har hänt då och då i kyrkans historia. År 1863 gick den engelske författaren Charles Dickens ombord på fartyget Amazon som skulle till New York. Han tänkte göra ett reportage om sista dagars heliga som emigrerade för att bygga upp kyrkan i den amerikanska västern. Tusentals omvända hade redan emigrerat och mycket hade skrivits, i synnerhet i brittisk press, om dem och deras tro. Det mesta av det som skrevs var ofördelaktigt. Jag gick ombord på deras fartyg, skrev Dickens, för att vittna mot dem om de förtjänade det, vilket jag var övertygad om att de gjorde, men fann till min förvåning att de inte förtjänade det. Efter att ha iakttagit de omvända och gått runt och pratat med dem var Dickens imponerad och beskrev de här omvända, de flesta arbetare, och sa att de i sin samhällsställning var blomman av England. Det har funnits två motsatta beskrivningar om kyrkan. Å ena sidan har man i allmänhet skrivit välvilligt om rättfärdiga medlemmar och deras liv. De som personligen känner sista dagars heliga eller har möjlighet att iaktta dem på nära håll har samma uppfattning som Charles Dickens beskrev för över 150 år sedan. Tack vare återställelsens upplyftande lära gläder sig medlemmar åt evangeliet och finner tillfredsställelse och lycka i kyrkan. Vi ses välvilligt när vi lever efter läran i Jesu Kristi återställda evangelium. När medlemmar inte lever efter den läran kan det vara en stötesten för de som inte tillhör kyrkan. Till skillnad från de välvilliga beskrivningarna av rättfärdiga medlemmar har beskrivningar av kyrkan och dess lära ofta varit osanna, orättvisa, skarpt kritiska. Det bör sägas att vissa beskrivningar av kristendom i allmänhet också varit kritiska. Den här inställningen till vår lära kommer inte som en överraskning. I lärarna förbunden säger Herren att somliga ska höja sina röster och förbanna Gud, och att somliga vänder sina hjärtan från mig för människobudens skull. Bussreklam i London nyligen visar den polarisering som råder i fråga om religion i allmänhet. Vissa ateister, agnostiker och icke-troende betalade för att få stora affischer uppsatta på de stora dubbeldäckarna med texten: det finns sannolikt ingen Gud, så sluta oroa dig och njut av livet. Motsatt reklam som kristna lät sätta upp hävdade: det finns absolut en Gud, följt av upplyftande budskap. Icke-troende har svårt att acceptera undren i gamla och nya testamentet och frälsarens jungfrufödsel och uppståndelse. De ser på de här händelserna med samma skepsis som de ser på faderns och Jesu Kristi uppenbarelse till profeten Joseph Smith. De är inte öppna för möjligheten av en himmelsk plan som ett högsta väsende presiderar över. De har ingen tro. Min huvudsakliga omsorg gäller de hedervärda människor på jorden som är mottagliga för religiös tro, men som avskräckts eller förvirrats av felaktig lära. Till exempel läran att det fortfarande finns uppenbarelse. Har goda människor varit säkra på att kyrkan inte kan vara sann, för de har fått lära sig och tror att himlen är stängd och att det inte kommer ytterligare uppenbarelse, inga skrifter eller kungörelse från himlen. Låt mig få betona att den här utspridda uppfattningen inte är skriftenlig, men en stötesten för somliga. Nyligen i en bästsäljare använde författaren som sin
dels det intressanta faktum att alla europeer i århundraden trodde att alla svanar var vita. Det var inte förrän man upptäckte Australien som man upptäckte att det finns svanar av annan färg. Förvandlaren använde den här analogin för att förklara händelser som ägt rum men var oväntade. När jag tänkte på det här insåg jag att många har vägrat undersöka kyrkan för att de inte tror att det finns uppenbarelse i den här tiden. En omvänd till kyrkan som nu är missionspresident beskriver hur svårt det här var för honom när han undersökte kyrkan. Han sa: jag hade i hela mitt liv fått höra att det aldrig mera kommer att finnas apostlar och profeter på jorden. Att acceptera Joseph Smith som profet blev därför en stor stötesten. Men han säger att när han bad fick han ett vittnesbörd om att evangeliet blivit återställt till jorden och att Joseph Smith var en Guds profet. För många av dem som är mottagliga för religiös tro finns det en fråga som varit särskilt svår. De har haft svårt att få läran om en kärleksfull fader i himlen att gå ihop med den oriktiga läran att en stor del av mänskligheten skulle vara dömd till evigt helvete. Det här var en viktig fråga för min farfars farfar Phineas Wolcott Cook. Han föddes 1820 i Connecticut. I sin dagbok skriver han att han slutit förbund med Herren att tjäna honom om han fann den rätta vägen. Han besökte många kyrkor och i en av dem blev han ombedd att vittna, gå med i kyrkan, var en kristen. Han svarade, han visste ju inte vilken han skulle gå med i, för det finns så många. En lärare som var särskilt viktig för honom var: ibland klandrade de mig för att jag önskade en frikostigare frälsning för den mänskliga familjen. Jag kunde inte tro att Herren hade skapat en del för att bli frälst och en stor del för att bli fördömd i all evighet. På grund av den läran lät han sitt namn strykas från listan i en protestantisk kyrka. När sista dagars heliga missionärer 1844 undervisade honom om den sanna läran om frälsningsplanen lät han döpa sig. Phineas tro på Herrens kärlek och hans lyxalighetsplan har funnits och varit framträdande hos många hedervärda män och kvinnor, även om lärarna i deras kyrkor var dyster och glädjelös. Den anglikanske ledaren Frederick Farr, författare till Jesu liv, beklagade i sina predikningar i Westminster Abbey att det som de protestantiska kyrkorna i allmänhet lärde om helvetet var fel. Han hävdade att en definition av helvetet som innebegrepp oändlig pina och evig fördömelse var ett översättningsfel från hebreiskan och grekiskan till engelskan. Farrar framhöll också att de överväldigande bevisen för en kärleksfull himmelsk fader Bibeln igenom var ytterligare bevis för att definitionerna av helvete och fördömelse var oriktiga. I sin dikt Till minne gav Lord Tennyson uttryck för sin innerliga uppfattning att efter att ha sagt ändå med hopp förtröstar vi att ondskan en dag god ska bli, fortsätter han. Ingenting är meningslöst, inget liv till spill och öds och blir till nattens mörker kvar när Gud sitt verk fullbordat har. När Joseph Smith fick uppenbarelse och grundade kyrkan lärde de allra flesta kyrkor att frälsarens försoning inte skulle ge flertalets människor frälsning. Allmänna uppfattningen var att ett fåtal skulle bli frälsta och majoriteten skulle bli dömd till oändliga kval av fasansfull och outsäglig intensitet. Den underbara läraren uppenbarades för profeten Josef var en frälsningsplan för alla som är tillämplig på hela människosläktet, också de som inte har hört talas om Kristus i livet, och barn som dör innan de nått ansvarig ålder, och de som saknar förstånd. Efter döden lever rättfärdiga i ett övergående tillstånd som kallas paradis. Alma undervisade om att paradiset är ett vilotillstånd, ett fridstillstånd, där de rättfärdiga vilar sig från sina besvärligheter, från möda och sorg. De ogudaktiga vistas i ett fängelse, ibland kallas helvete. Det beskrivs som en hemsk plats och en mörk plats. där de förblir till uppståndelsen. Men tack vare Jesu Kristi försoning kommer alla andar som välsignas med att födas till slut att uppstå. Kropp och ande återförenas och de får ärva ett rikes härlighet som överträffar vår tillvaro här på jorden. De enda undantagen är de som likt Satan och hans änglar medvetet gör uppror mot Gud. Vid uppståndelsen ska andefängelset eller helvetet lämna ifrån sig sina fångna andar. Jesus kom till världen för att korsfästas för världen och för att bära världens synder och för att heliggöra världen, för att rena den från all orättfärdighet. Frälsaren sa: låt inte era hjärtan oroas. I min faders hus finns många rum, jag går bort för att bereda plats åt er. En sammanfattning ges i Moses bok: ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Med tanke på allt som frälsaren genomlidit är det inte förvånande att när han talade om de dåvarande kyrkorna i den första synen, så sa han åt Josef att inte ansluta sig till någon av dem, för alla hade gått vilse. Frälsaren inledde återställelsen av sin sanna lärare med frälsningsplanen och andra frälsande principer såsom Kristi lära. Men trots de betydelsefulla skillnaderna mellan vår och andra kyrkas lära är vår hållning att avstå från kritik. De gör ju mycket gott. De är till välsignelse för mänskligheten. Många hjälper sina medlemmar att lära sig om frälsaren och hans lära. En journalist på Washington Post besökte ett av våra möten i Nigeria. Journalisten intervjuade en ny medlem och berättade om hans omvändelse. Han skriver: han sa att han hoppade av en stadsbuss och gick in i en sista dagars heligas byggnad. Han tyckte om det han hörde där inne i kapellet, särskilt att ingen predikade att människor av annan tro kommer till helvetet. Det här uttrycket var många omvända till kyrkan har känt sedan dess grundande. Våra ledare har konsekvent gett oss rådet att respektera och uppskatta de som inte har samma tro som vi. Det finns ett stort behov av hövlighet och ömsesidig respekt bland de som har skilda trosuppfattningar och åskådningar. Och det är lika viktigt att vi är kärleksfulla och vänliga mot medlemmar av vår egen tro, oavsett grad av engagemang eller aktivitet. Frälsaren har sagt att vi inte ska döma varandra, i synnerhet inte medlemmar av vår egen familj. Det är vår skyldighet att älska dem och undervisa dem och aldrig ge upp. Herren har gett frälsning fritt åt alla människor, men har befallt sitt folk att de ska förmå alla människor att omvända sig. Vårt hjärtas önskan är naturligtvis inte bara att få frälsning och odödlighet, utan också att uppnå evigt liv med vår familj hos en kärleksfull himmelsk fader, hos vår frälsare i det celestiala riket. Vi kan uppnå evigt liv endast genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. De här tidiga europeiska omvända till kyrkan som Dickens träffade på fartyget Amazon hade övervunnit många stötestenar. De hade ett vittnesbörd om att uppenbarelse kommer från himlen och att det återigen finns profeter och apostlar på jorden. De trodde på Jesu Kristi återställda evangelium. De insåg nu det upphöjda mål som väntade dem. De fruktade inte den mödosamma resa de företog sig, och slutmålet var egentligen inte Saltsjödalen. Deras verkliga mål, efter att trofast ha uthärdat i livet, var paradiset, följt av upphöjelse i det celestiala riket. Det är därför som sista dagens heliga nu och då sjunger sista versen av Kom, kom Guds folk med tro och förväntan. Och om vi dö, för en resans mål vi når, ske alltså, vi fått ro, fria från sorg och möda, skola då vi hos Gud gå att bo. En kärleksfull himmelsk fader har gett en omfattande, barmhärtig plan för alla sina barn, som frälser de levande, återlöser de döda, befriar de fördömda och förhärligar alla som omvänder sig. Även om vår resa är fylld av vedermödor är resans mål härligt.
Jag gläder mig åt den stora frälsningsplan som är stor nog för alla vår himmelska faders barn. Jag kan inte i ord uttrycka min tacksamhet för Jesu Kristi försoning. Jag vittnar om honom i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack bröder. Kör och församling sjunger nu. Låt oss sträva fram. Efter sången får vi lyssna till äldsterna Kevin W. Pearson och Rafael E. Pino i det 70s korum. Därefter får vi höra från äldster Richard G. Scott i det 12 apostlarnas korum.
This is the 179th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship.
Jag inbjuder den helige anden att vara med oss när vi talar om en viktig princip i evangeliet. Tro på Herren Jesus Kristus. Jag erkänner med djup uppskattning och kärlek att jag i mitt eget liv har stora föredömen på sann tro och trofasthet. Till goda föräldrar, prästerhemsledare, älskade missionärer, underbara barn och min dyrbara eviga livskamrat uttrycker jag djupaste kärlek och tacksamhet. Jag erkänner mitt eget behov av och önskan om större tro som Kristi lärjunge och vittne. Det har aldrig funnits en större behov av tro i mitt eget liv än nu. Som föräldrar har vi befallts att lära våra barn att förstå läran om tro på Kristus, den levande Gudens son. Det kräver mer än bara inse att tro är en princip i evangeliet. Att ha tro är att lita på något eller någon. Sann tro måste vara inriktad på Jesus Kristus. Tro är en princip om handling och kraft, och den kräver att vi handlar, inte bara tror. Tro är en andlig gåva från Gud som kommer genom den heliga anden. Den kräver en rätt förståelse och kunskap om Jesus Kristus, hans gudomliga egenskaper och fullkomliga karaktär, hans lärdomar, försoning, uppståndelse och prästdömens kraft. När vi lyder dessa principer får vi fullständigt förtroende för honom och hans ordinerade tjänare, och en visshet om hans hans utlovade välsignelser. Det finns inget annat vi så absolut kan lita på. Ingen annan grundval i livet kan ge oss samma frid, glädje och hopp. I osäkra och svåra tider är tron verkligen en andlig gåva som är värd våra yttersta ansträngningar. Vi kan ge våra barn utbildning, privatlektioner, idrott, kultur och materiella ägodelar. Men om vi inte ger dem tro på Kristus har vi inte gett dem mycket. Trons låga tänds när man hör det troendes vittnesbörd. Vet dina barn att du vet? Ser och känner de din övertygelse? Stark tro utvecklar vi genom att lyda Jesu Kristi evangelium. Äldste Bruce R. McConkie lärde: tro är en gåva från Gud, given som belöning för personlig rättfärdighet. Den ges alltid i närvaro av rättfärdighet. Och ju större lydnad mot Guds lagar, desto större är trons gåva. Om vi önskar större tro, måste vi vara lydigare. När vi lär dem genom exempel eller lärdom att lättvindigt eller villkorligt hålla Guds bud, hindrar vi våra barn från att få denna viktiga andliga gåva. Tro kräver exakt lydnad, även i de små och enkla tingen. Önskan är en trospartikel som utvecklas inom oss när vi upplever gudomlig sanning. Den är som en andlig fotosyntes. Den heliga andens inflytande omvandlar Kristi ljus inom varje människa likt en andlig kemisk process till en maning, en förändring i hjärtat eller en önskan att veta. Hopp utvecklas när de här partiklarna blir till molekyler och enkla försök görs att efterleva sanna principer. När lydnadsmönster bildas förverkligas de särskilda välsignelser som hör ihop med lydnad och tron växer fram. Önskan och hopp är olika former av tro, men tro som en kraftprincip kommer från att konsekvent vara lydig i uppträdande och inriktning. Personlig rättfärdighet är ett val. Tro är en gåva från Gud, och den som äger den kan få enorm andlig kraft. Ett visst slags tro utvecklas när vi inriktar oss med hela vårt hjärta, förmåga och förstånd och styrka. Man ser och känner den i ögon hos en stor missionär, en ståndaktig och dygdig ung kvinna, hos rättfärdiga mödrar, fäder och mor och farföräldrar. Man kan se den hos unga och gamla, i varje land och på varje tungomål, i alla livets omständigheter och samhällsställningar. Det är trons öga som profeten Alma talade om, förmågan att fokusera och vara ståndaktig, att ständigt hålla fast vid sanna principer utan att tvivla, även när mörkrets dimmor omkring oss verkar mycket täta. Denna trons egenskap är oerhört mäktig. Men det måste finnas en motsats till allting. Därför gav Herren Gud människan förmågan att handla av sig själv. Till människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte lockades av den ena eller den andra. Och så är det med tro. Den kan vara lockande att välja tvivel och otro istället för tro. När Jesus kom tillbaka från den enastående andliga upplevelsen på härlighetens berg möttes han av en förtvivlad far vars son behövde hjälp. Fadern vädjade: om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Och Jesus svarade honom: om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far med tårar: Herre, jag tror. Hjälp min otro. Tro och rädsla kan inte samexistera. Det ena ger efter för det andra. Den enkla sanningen är att alla behöver ständigt starka vår tro och övervinna källorna till nedbrytande otro. Frälsarens liknelse om tron som ett senapsfrö pekar på denna realitet. Tänk på det så här. Vår användbara tro är den som finns kvar efter att vi gjort ett avdrag från våra källor till tvivel och otro. Ni kanske frågar er själva frågan. Är min egen nettotro positiv eller negativ? Om din tro är större än ditt tvivel och din otro är svaret förmodligen ja. Om du låter tvivel och otro styra dig är svaret kanske nej. Vi har ett val. Vi får det som vi ständigt inriktar oss på. Eftersom det finns en motsats till allting finns det krafter som undergräver vår tro. En del av dessa krafter kommer av Satans direkta inflytande. För övriga faktorer har vi ingen att skylla på. De kommer av personliga tankar, attityder och vanor som vi kan lära oss ändra på. Jag kallar dessa inflytanden de sex nedbrytarna. När jag gör det, tänk då på deras inflytande på er eller era barn. För det första, tvivel. Tvivel är ingen evangelisk princip. Det kommer inte från Kristi ljus eller den heliga andens påverkan. Tvivel är en negativ känsla besläktad med rädsla. Det uppstår när vi saknar förtroende för oss själva eller vår förmåga. Men det är oförenligt med vår gudomliga identitet som Guds barn. Tvivel leder till modlöshet. Modlöshet kommer från svikna förväntningar. Varaktig modlöshet leder till minskade förväntningar, avtagande arbete, försvagad önskan och större svårighet att känna och följa anden. Modlöshet och förtvivlan är själva motsatsen till tro. Modlöshet leder till distraktion eller brist på fokus. Distraktion eliminerar det fokus som trons öga kräver. Modlöshet och distraktion är två av Satans effektivaste hjälpmedel, men det är också dåliga vanor. Distraktion leder till bristande flit. En försvagad vilja att förbli sann och trofast och gå vidare trots prövningar och besvikelser. Besvikelser är en ofrånkomlig del av livet, men det behöver inte leda till tvivel, modfälldhet, distraktion eller brist på flit. Om man inte vänder tillbaka från den stigen leder det till olydnad som undergräver själva grunden till tro. Det resulterar ofta i otro. En medveten eller omedveten vägran att tro. Otro är skriftens formulering för att ha valt att förhärda sina hjärtan. Det innebär att känna mindre. Alla dessa sex nedbrytare, tvivel, modfälldhet, distraktion, brist på flit, olydnad och otro, undergräver och förstör vår tro. Vi kan undvika och övervinna dem. Svåra tider kräver större andlig kraft. Begrunda frälsarens löfte. Om ni har tro på mig, skall ni få kraft att göra vad jag än finner lämpligt. Ödmjukt förkunnar jag att Gud, vår himmelske fader, lever och älskar vart och ett av sina barn. Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Han lever och leder personligen sin kyrka genom president Månsson, sin smordeprofet. Tack vare att han lever strålar hoppet alltid klart framför oss. För trons egna finns det inget behov av rädsla eller tvivel. Välj att leva i tro och inte i rädsla. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
One Sunday morning, some years ago,
en söndagsmorgon för några år sedan fick jag ett telefonsamtal från broder Omar Alvarez, som då verkade som en rådgivare i biskopsrådet. Hans treåriga dotter hade dött i en tragisk olycka. Han berättade vad som hade hänt den dagen med följande ord. Så snart vi kommit fram till en av de vackra venezuelanska stränderna bönade våra barn om att få gå ut och leka i en liten flod i närheten av stranden. Vi lät dem göra det. Därefter så började vi ta ut en del saker från bilen. 2 minuter senare lade vi märke till att våra barn började komma för långt bort från stranden. När vi gick för att hämta dem närmare oss så märkte vi att vår 3-åriga dotter inte befann sig bland de andra barnen. Vi letade desperat efter henne, endast för att hitta henne flytande nära den plats där de andra barnen lekte. Fick snabbt upp henne ur vattnet. Och några andra människor kom för att försöka rädda henne. Men allt var förgäves. Vår yngsta dotter hade drunknat. Minuterna som följde var utomordentligt svåra. Fyllda med ångest och smärta över förlusten av vår yngsta dotter. Den känslan vände sig snart till en nästan outhärdlig vånda. Men mitt i förvirringen och osäkerheten kom tanken att våra barn hade fötts i förbundet. Och genom det förbundet tillhörde vår dotter oss i all evighet. Vilken välsignelse det är att tillhöra Jesu Kristi kyrka och ha tagit emot förordningarna i hans heliga tempel. Vi känner nu att vi är mycket mer förpliktigade att vara trofasta mot Herren och att härda ut in till änden. För vi vill vara värdiga templets välsignelser så att vi får se vår dotter igen. Ibland sörjer vi, men vi sörjer inte som de gör som inget hopp har. Denna trofasta familj lär sig förstå att när motgångar drabbar oss är Gud den enda sanna källan till tröst. Frid lämnar jag er efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Flera år efter familjen Alvarez svåra prövning bevittnade jag hur en annan trofast familj bemötte en stor svårighet. Flera medlemmar i familjen Quero hade dött i en hemsk bilolycka. Broder Abraham Quero förlorade sina föräldrar, 2 systrar, sin svåger och ett brorsbarn i den olyckan. Broder Quero visade en beundransvärd attityd när han sa följande: det här var tiden att visa lojalitet mot Gud och att visa att vi förlitar oss på honom, att hans vilja måste åtlydas och att vi är underkastade honom. Jag talade med mina bröder och gav dem styrka och mod att förstå det som president Kimpel lärde för många år sedan om att det inte är döden som är tragisk utan synden. Det viktiga är inte hur någon har dött utan hur han har levat. Jobs ord fyllde mina själ. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Och därefter, från Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det här har varit en av de andligaste upplevelserna vi har haft i familjen. Att acceptera Guds vilja under så väldigt svåra omständigheter. Under båda dessa upplevelserna som dessa goda familjer fick utstå befriades de från smärta och sorg tack vare evangeliets ljus som fyllde dem med frid och tröst och gav dem tillförsikten att allt skulle bli bra. Fastän dessa familjers smärta inte kan jämföras med Herrens vånda i Getsemane så har det gjort det möjligt för mig att bättre förstå frälsarens lidande och försoning.
Det finns ingen sjukdom, prövning eller motgång som inte Kristus upplevde i Getsemane. Herren uppenbarade för Joseph Smith följande i läran om förbunden. Detta lidande fick mig, jag Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga, dock ära vare fadern. Och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen. Profeten Joseph Smith, som var mycket bekant med livets stormar, utropade ångestfullt under en av sina mörkaste stunder: O Gud, var är du? Och var är tronhimlen som täcker ditt gömställe? Då, när profeten höjde sin röst, så kom Herrens trösterika ord till honom: Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du ska triumfera över alla dina fiender. President Howard W. Hunter sa: Om vårt liv och vår tro inriktas på Jesus Kristus och hans återställda evangelium kan inget gå varaktigt fel. Om vårt liv däremot inte inriktas på frälsaren och hans lärdomar kan ingen annan framgång någonsin bli bestående. Frälsaren sa: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar jag därför vid en vis man som byggde sitt hus på en klippa. Och regnet föll och översvämningarna kom och vindarna blåste och slog emot huset. Och det föll inte eftersom det var grundat på en klippa. Och var och en som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem ska liknas vid en dåraktig man som byggde sitt hus på sanden. Och regnet föll och översvämningarna kom och vindarna blåste och slog emot det huset och det föll och dess fall var stort. Det är intressant att lägga märke till att regnet öste ner, översvämningarna kom och vindarna blåste mot båda husen. Efterlevnad till evangeliet betyder inte att vi för alltid ska slippa motgångar. Istället betyder det att vi är beredda att bemöta och uthärda motgångar med tillförsikt. Jag bär högtidligt vittne om att Jesus är Kristus, vår återlösare och frälsare. Han leder sin kyrka genom en levande profet, president Thomas S. Monson. Om vi lever efter frälsarens lärdomar kommer vi med säkerhet att finna den frid och tröst som endast Gud kan ge oss. Detta bär jag vittna om. I Jesu Kristi namn. Amen.
Each member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is blessed to live in a time in the world.
Varje medlem i Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga är välsignad med att få leva i en tid när Herren har inspirerat sina profeter att påtagligt öka tillgängligheten till heliga tempel. Med noggrann planering och en del uppoffringar kan huvuddelen av kyrkans medlemmar nu ta emot templets förrättningar för sig själva och sina förfäder och bli välsignade genom de förbund som sluts där. Eftersom jag älskar er tänker jag tala direkt ur hjärtat, rakt på sak. Jag har ofta sett hur personer gjort stora uppoffringar för att ta sig till ett avlägset tempel. Men när ett tempel byggs i närheten är det många som efter en kort tid inte besöker det regelbundet. Jag har ett förslag. När ett tempel ligger på bekvämt avstånd från hemmet kan småsaker hindra era planer att besöka templet. Ta hänsyn till egna omständigheter och sätt upp konkreta mål om när ni kan och kommer att delta i templets heliga förrättningar. Låt sedan inte något hindra er plan. Om ni gör det så garanteras att de som bor i skuggan av templet blir lika välsignade som de som planerar långt i förväg och reser långt för att komma till templet. För 14 år sedan bestämde jag mig för att besöka templet och delta i en förrättning minst en gång i veckan. När jag är på resande fot kompenserar jag de tempelbesök jag inte kunnat göra så att jag kan uppnå mitt mål. Jag har hållit fast vid mitt beslut och det har förändrat mitt liv i hög grad. Jag försöker delta i alla olika förrättningar som finns i templet. Jag uppmuntrar er att sätta upp ett eget mål om hur ofta ni ska dra fördel av de förrättningar som erbjuds i våra tempel. Vad finns det som är viktigare än att närvara vid och delta i templets heliga förrättningar? Vad skulle kunna ha ett större inflytande och ge mer glädje och djupgående lycka för ett gift par än att besöka templet tillsammans? Nu ska jag ge några förslag som hör ihop med templets förrättningar och särskilt innebörden av Jesu Kristi försoning. Tänk på att tiden du deltar i templets förrättningar på ditt förhållande till Jesus Kristus och hans förhållande till vår himmelske fader. En så enkel sak leder till större kunskap om tempelförrättningarnas gudomliga natur. Uttryck alltid i bön din tacksamhet för de enastående välsignelser som kommer av templets heliga förrättningar. Lev varje dag på ett sådant sätt att du bevisar för din fader i himlen och hans älskade son hur mycket de här välsignelserna betyder för dig. Planera tid för regelbundna besök i templet. Avsätt tillräckligt med tid så att du inte behöver jäkta innanför templets väggar. Växla så att du kan delta i alla templets heliga förrättningar. Ta av dig klockan när du går in i Herrens hus. Lyssna uppmärksamt med öppet sinne och hjärta när varje del av förrättningarna presenteras. Tänk på den person som du utför ställföreträdande förrättning för. Be då och då om att han eller hon ska förstå hur viktiga förrättningarna är och vara värdig eller förbereda sig för att dra nytta av dem. Inse att det inte går att förstå och komma ihåg mycket av beseglingsförrättningens majestätiska storslagenhet efter att bara ha varit i templet en enda gång. Ofta återkommande ställföreträdande tempeltjänst låter oss förstå mycket mer av det som delgavs när vi själva tog emot förrättningarna. Inse att en besegling inte är bestående förrän den beseglats av löftets heliga ande. Båda personerna måste vara värdiga och vilja att beseglingen ska vara för evigt. Om ni som är ett par ännu inte har beseglats i templet, begrunda då de här skriftställena. I den celestiala härligheten finns det tre himlar eller grader, och för att uppnå den högsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden, det vill säga den nya och eviga äktenskapsförbundet. Om hon inte gör det kan hon inte uppnå den. Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte föröka sig. Ibland när jag hör en kör sjunga vid invigningen av ett tempel får jag en känsla som är så storslagen att den upphöjer hjärta och sinne. Jag blundar och mer än en gång har jag för min inre syn sett en upp- och nedvänd kon med personer som utgår från templet och stiger uppåt. Jag har känt att de representerar många andra som väntar på att det ställföreträdande arbetet ska utföras för dem i den helgedomen, och de gläder sig eftersom det slutligen äntligen finns en plats som kan befria dem från de kedjor som håller dem tillbaka i deras eviga utvecklingar. För att det ska hända behöver du utföra ställföreträdande tempeltjänst. Du behöver identifiera dina förfäder. Det nya Family Search-programmet gör det lättare än förut. Det är nödvändigt att identifiera de här förfäderna, ta fram alla uppgifter om dem som behövs och komma till Herrens hus och utföra de förrättningar som de längtar efter att få ta emot. Vilken glädje det är att kunna delta i tjänandet i templet. Jag vill berätta vad som hände en av min hustrus, Janines, förfäder. Hon heter Sara de Armon Peorich. Hennes redogörelse visade inflytande som templet kan ha i vårt liv. När hon var 31 år kallades hon av Brigham Young att tjäna i templet i Nauvoo, där alla tänkbara förrättningar utfördes innan de blev tvungna att överge templet. Så här skrev hon: många var de välsignelser vi tog emot i Herrens hus. De gav oss glädje och tröst mitt i allt vårt lidande och gjorde att vi kunde ha tro på Gud med vetskap om att han skulle vägleda oss och bistå oss på den okända resa som låg framför oss. Ty, om det inte varit för den tro och den kunskap vi fick i det templet genom Herrens andes inflytande och hjälp, skulle vår resa ha varit som att ta ett hopp ut i mörkret, att påbörja en sådan resa på vintern. Med tanke på hur fattiga vi var, skulle det ha varit som att vandra in i dödens gap. Men vi hade tro på vår himmelske fader och vi litade på honom. Vi kände att vi var hans utvalda folk och hade fått hans evangelium. Och istället för att sörja ville vi glädjas åt att vår frälsningsdag hade kommit. Nu vill jag tala om den särskilda betydelse som templet har för mig. En del av det jag tänker säga är lite känsligt för mig, så jag uppskattar era böner under tiden som jag berättar, så att jag inte blir för känslosam. För 14 år sedan tog Herren min hustru till sig på andra sidan slöja. Jag älskar henne av hela mitt hjärta, men jag har aldrig klagat, för jag vet att det var hans vilja. Jag har aldrig frågat varför, utan istället vad det är han vill att jag ska lära av detta. Jag tror att det är ett bra sätt att möta obehagliga saker i livet, att inte klaga, utan tacka Herren för det förtroende han visar oss när han ger oss möjlighet att övervinna svårigheter. Vi hade välsignats med barn. En dotter, vårt första barn, fortsätter att vara en enorm välsignelse i vårt liv. Ett par år senare föddes en son som vi gav namnet Richard. Några år senare föddes en dotter och hon dog efter bara några minuter. Vår son Richard föddes med hjärtfel. Man sa till oss att om det inte gick att bota var det inte troligt att han skulle leva mer än två eller tre år. Det här var för så länge sedan att man inte kände till den teknik som nu används för att rätta till sådana defekter. Vi var välsignade med att bo på en plats där läkarna gick med på att försöka utföra den nödvändiga operationen. Operationen måste göras medan hjärtat slog. Operationen skedde 6 veckor efter vår dotters födelse och död. När operationen var klar kom chefskirurgen in och sa att den hade gått bra. Och vi tänkte, så underbart.
Vår son kommer att få en stark kropp och kunna springa, gå och utvecklas. Vi uttryckte vår djupa tacksamhet till Herren. Omkring 10 minuter senare kom samma läkare in och sa: er son har dött. Chocken i samband med operationen var tydligen mer än hans lilla kropp klarade av. Senare under natten omfamnade jag min hustru och sa: vi behöver inte oroa oss, för våra barn föddes inom förbundet. Vi har vissheten om att vi har dem hos oss i framtiden. Nu har vi en anledning att leva så väl vi kan. Vi har en son och en dotter som går till det celestiala riket, eftersom de dog innan de fyllt 8. Den vetskapen har gett oss mycket tröst. Vi gläder oss i kunskapen att alla våra 7 barn är beseglade till oss för tid och all evighet.
Den här prövningen har inte varit något problem för oss, någon av oss. För när vi lever rättfärdigt och har tagit emot templets förrättningar är allt annat i Herrens händer. Vi kan göra vårt allra bästa, men det slutliga resultatet hänger på honom. Vi bör aldrig, när vi lever värdigt, klaga över det som händer i vårt liv. För 14 år sedan bestämde Herren att min hustru inte behövde leva längre på jorden och tog henne till andra sidan. Jag erkänner att det finns stunder när det är svårt att inte kunna vända sig till henne och tala med henne. Men jag klagar inte. Vid viktiga tidpunkter i livet har Herren låtit mig känna hennes inflytande genom slöjan. Vad jag försöker lära er är att när vi håller de förbund vi ingått i templet och när vi lever rättfärdigt så att vi kan behålla de välsignelser vi lovade genom de här förrättningarna, då finns det inget, oavsett vad som än händer, finns ingen anledning att oroa sig eller känna sig nedslagen. Jag vet att jag kommer att få förmånen att vara tillsammans med denna underbara hustru som jag älskar av allt mitt hjärta, och med de här barnen som är hos henne på andra sidan, tack vare de förrättningar som utförts i templet. Vilken välsignelse att vi än en gång har den beseglande myndigheten på jorden. Inte bara för livet på jorden, utan för evigheterna. Jag är tacksam över att Herren återställt sitt evangelium i dess fullhet. Däribland de förrättningar som behövs för att vi ska vara lyckliga här i världen och leva evigt lyckliga i nästa värld. Detta är Herrens verk. Jesus Kristus lever. Detta är hans kyrka. Jag är ett vittne om honom. Hans försoning är den grundval som gör varje förrättning som utförs i templen träder i kraft och blir bestående. Jag vittnar om detta av all förmåga som jag har. I Jesu Kristi namn. Amen.
We remind the brethren.
Vi påminner bröderna om det allmänna präströmsmötet som börjar klockan 18.00 i konferenscentret ikväll. Tabernakelkörens utsändning imorgon bitti äger rum mellan 9.30 och 10.00. Söndagmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar den kombinerade kören från Salt Lake City-områdets religionsinstitut för den vackra sången de har framfört denna eftermiddag. Elder Russell M. Nelson i det 12 apostlarnas kvorum blir vår avslutande talare under den här sessionen. Efter hans tal sjunger kören Vi till avsked sjunga. Därefter uppsänds avslutningsbön av äldste Douglas L. Callister i det 70s korum. Äldste Nelson.
With you, my dear brothers and sisters, I express.
Tillsammans med er, kära bröder och systrar, uttrycker jag min kärlek och beundran för äldste Neil L. Anderson. Hans kallelse till det heliga apostlaskapet har kommit från Herren genom uppenbarelse till hans profet Thomas S. Monson. President Monson har i hela sitt liv finslipat sin förmåga att höra Herrens vilja. Liksom frälsaren underkastar sig sin himmelske faders vilja, så underkastar sig profeten Herrens vilja. Tack, president Monson, för att du utvecklar och använder den kraften. Vi gratulerar dig, äldste Anderson, och vi ber för dig. Våra böner följer Herren Jesu Kristi mönster och lärdomar. Han lärde oss hur vi ska be. Från hans böner kan vi få många viktiga lärdomar. Vi kan börja med Herrens bön och inhämta fler lärdomar från andra böner som han har uppsänt. När jag nu läser Herrens bön, lyssna till lärdomarna. Fader vår som är i himmelen, helgat blive ditt namn. Kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Ty riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Herrens bön finns upptecknad två gånger i Nya Testamentet och en gång i Mormons bok. Den finns också i Joseph Smiths översättning av Bibeln, där förklaring ges för dessa två meningar. 1. Förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och 2. För oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Förklaringen om förlåtelse stöds av andra uttalanden från mästaren. Han sade till sina tjänare: i den mån ni har förlåtit varandra era överträdelser, så förlåter jag Herren er. Med andra ord, om man vill bli förlåten, måste man först förlåta. Förklaringen om frestelse är till hjälp, för vi leds verkligen inte in i frestelse av Gud. Herren sade: håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. De fyra versionerna av Herrens bön inte är identiska, men alla inleds med hälsningen Fader vår, vilket anger en nära relation mellan Gud och hans barn. Orden helgat blive ditt namn återspeglar den respekt och tillbedjan vi alla borde känna när vi ber. Ske din vilja ger uttryck för ett begrepp som jag ska tala om senare. Hans bön om bröd för dagen innefattar också behovet av andlig näring. Jesus, som kallade sig själv livets bröd, gav ett löfte: den som kommer till mig skall aldrig hungra. När vi värdigt tar del av sakramentet får vi ytterligare ett löfte att vi alltid må ha hans ande hos oss. Det är en andlig föda som inte kan fås på något annat sätt. När Herren avslutar sin bön, tillkännager han Guds stora kraft och härlighet och avslutar bönen med amen. Våra böner avslutas också med amen. Fast den inte uttalas likadant på alla språk är meningen densamma. Det betyder verkligen eller sannoliken. Att högtidligt säga amen bekräftar en predikan eller en bön. De som instämmer bör säga ett hörbart amen som tecken på att det också är mitt högtidliga tillkännagivande.
Innan Herren uttalade sin bön bad han sina efterföljare att undvika lönlösa upprepningar och att be på detta sätt. Sålunda är Herrens bön ett mönster för oss att följa och inte ett stycke att lära sig innan till och ständigt rabbla upp. Mästaren ville bara att vi ska be om Guds hjälp medan vi ständigt strävar efter att motstå det onda och leva rättfärdigt. Herrens andra böner är också lärorika, särskilt hans förböner. De kallas så därför att Herren bad till sin fader för sina lärjungar. Föreställ er världens frälsare på knä i bön medan jag citerar från Johannes kapitel 17. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Jag har fullbordat det verk som du har gett mig att utföra. Till det ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem.
From this prayer of the Lord,
från den bönen lär vi oss hur starkt Herren upplevde sitt ansvar som vår medlare och förespråkare hos Fadern. Lika starkt borde vi känna vårt ansvar att hålla hans bud och härda ut in till änden. Jesus höll också en förbön för folket i det forntida Amerika. Det står i uppteckningen att ingen kan föreställa sig den glädje som fyllde våra själar då vi hörde honom be till Fadern för oss. Därefter sade Jesus: Välsignade är ni för er tros skull. Och se, nu är min glädje fullkomlig. Jesus vädjade också om enighet. Fader, sade han, nu ber jag till dig för dem, att de må tro på mig, så att jag kan vara i dem, så som du, Fader, är i mig, så att vi kan bli ett. Vi kan också be om enighet. Vi kan be om att vara av ett hjärta och ett sinne med Herrens utvalda och med våra nära och kära. Vi kan be om ömsesidig förståelse och respekt mellan oss själva och våra medmänniskor. Om vi verkligen bryr oss om andra, borde vi be för dem. Be för varandra, lärde Jakob. För mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Herren gav oss andra lärdomar om bönen. Han sa till sina lärjungar: Ni måste alltid be till Fadern i mitt namn. Frälsaren betonade vidare: Be era familjer till Fadern och alltid i mitt namn. Lydigt tillämpar vi den lärdomen när vi ber till vår himmelske Fader i Jesu Kristi namn. I en annan av sina böner lär Herren oss något som upprepas i tre efterföljande verser. Fader, jag tackar dig för att du har givit den helige anden till dessa som jag har utvalt. Fader, jag ber dig att du ska ge den helige anden till alla dem som kommer till tro på deras ord. Fader, du har givit dem den helige anden eftersom de tror på mig. Om den heliga andens sällskap är så viktigt, borde vi också be om det. Vi borde också hjälpa alla nyomvända och våra barn att odla den heliga andens gåva. Om vi ber om det, kan den heliga anden bli en väsentlig kraft för det goda i vårt liv. Herren lärde oss hur vi kan förstärka våra böner. Han sa till exempel: att det rättfärdiga sång är en bön till mig, och det ska besvaras med en välsignelse på deras huvuden. Bönen kan också förstärkas genom fasta. Herren sade, jag ger er även en befallning att ni hädanefter ska fortsätta att be och fasta. En vädjan om att fasta med vishet gavs av president Joseph F. Smith, som varnade att det finns något som heter överdrift. En man kan fasta och be tills han dör, men det är inte alls nödvändigt, inte heller är det vist. Herren hör en enkel bön som uppsänds i tro med ett halvdussin ord, och han erkänner en fasta som inte pågår längre än 24 timmar, lika snart och verksamt som han besvarar en bön på 1000 ord och en månadslång fasta. Herren tar emot det som är tillräckligt med mycket större glädje och tillfredsställelse än det som är för mycket och onödigt. Slutcitat. Begreppet för mycket och onödigt kunde också tillämpas på hur långa våra böner är. En avslutningsbön på ett möte i kyrkan behöver inte innehålla en sammanfattning av alla tal och bör inte bli en oplanerad predikan. Privata böner kan vara hur långa vi vill, men offentliga böner borde vi kortfattat be om att Herrens ande ska vara med oss, eller kortfattat uttrycka tacksamhet för det som har skett. Våra böner kan göras bättre på andra sätt. Vi kan använda rätt ord, särskilda pronomen som avser gudomen. Medan daglig klädsel och språk blir allt mer slarvigt i världen, har vi betts skydda det formella och passande bönespråket. I våra böner använder vi ett vördnadsfullt språk, även om det inte finns särskilda vördnadsord i alla språk. När vi gör det hjälper det oss att vara ödmjuka. Det kan också förbättra våra böner. I skrifterna står det, var ödmjuk, så skall Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner. Bönen inleds med personligt initiativ. Se, säger Herren, jag står vid dörren och knackar, klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den dörren öppnas när vi ber till vår himmelske fader i Jesu Kristi namn. När bör vi be? När vi vill. Profeten Alma manade, rådgör med Herren i allt vad du gör, så skall han leda dig till det som är gott. Ja, överlämna dig åt Herren när du går till vila om naftonen, och när du stiger upp om morgonen, låt ditt hjärta vara fyllt med tacksamhet mot Gud. Och om du gör detta skall du bli upphöjd på den yttersta dagen. Jesus påminde sina lärjungar att de inte skulle sluta be i sina hjärtan. Kyrkans medlemmar har för vana att knäböja i familjebön varje morgon och kväll, och att varje dag be personliga böner och välsigna maten. President Månsson sade, när vi uppsänder våra familjeböner och våra personliga böner till Herren, låt oss då göra det med tro och tillit till honom. Och när vi ber om timliga och andliga välsignelser, borde vi alla vädja som Jesus gjorde i bönen, Fader vår, ske din vilja. Jesus Kristus, världens frälsare, han som köpte oss med sitt blod, är vår återlösare och vårt föredöme. I slutet av sin jordiska verksamhet bad han att hans vilja, som den älskade sonen, skulle uppgå i faderns vilja. I denna avgörande stund utropade frälsaren, Fader, ske din vilja, och äran vare din för evigt. Så bör vi be till Gud. Må din skilja ve, din vilja ske. Låt oss alltid be att Herrens rike kan gå ut över jorden så att dess invånare kan bereda sig för kommande dagar då människosonen ska komma i sin härlighetsglans för att möta Guds rike som är upprättat på jorden. I vårt dagliga liv och i våra egna avgörande stunder må vi ivrigt tillämpa dessa dyrbara lärdomar från Herren, ber jag, i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
To our heavenly Father. Our beloved Father who art in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi tackar dig för denna ljuva timma. Vi är tacksamma för våra vittnesbörd, för oss själva och andra. Vi tackar dig för musikens gåva som utförts, valts och framförts väl. Den hjälper oss att komma närmare dig och minnas att välsignelse överskuggar bördor. Vi tackar dig för äran att tillhöra en kyrka som bär ditt namn. Vi vet att vårt hopp har sitt centrum i din älskade sons offer. Vi ber dig välsigna oss att vår tro inte ska fördunklas. Vi tackar dig för det vi sett och hört och känt under denna stund. Och vi ber att vi ska bli värdiga att bli dina söner och döttrar i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast.
Detta var en utsändning från den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi hörde tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av en kombinerad kör från Salt Lake City områdets religionsinstitut.
This broadcast has been
utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.